Jaha, då är det så att då skulle jag predika för er. Vad bra att ni är här så att vi kan göra det tillsammans. Jag heter ju Per och bor en bit norr om Vetlanda i närheten av Ekenässjön på landet. Och ja, fortfarande har jag ett antal få, 84 stycken just nu. Men ja, så är det. Prata inte mer om det nu. Jag har varit pastor i Ekenässjön och på lite olika håll och har gjort lite annat också. Jag jobbar på sågverk. Tyvärr är jag hörselskadad på grund av det. Och sen har jag jobbat med ensamkommande flyktingar några år, 2015. Och så har jag varit vikarie i skolan. Spännande. Och något mer. Jag har jobbat arbetsledare på industri, metallindustri. Hörs det bra? Men nu lämnar vi det. Och det finns en text för dagen som är föreslagen som jag inte kommer läsa. Men temat är ju frihet i Kristus. Och då finns det en bibeltext som jag inte just nu kommer på vad den står. Men ni kan kolla upp det sen. Det Herrens ande är frihet. Och då är det ju motsatsen också. Det Herrens ande inte är, det är ingen frihet. Jag vet inte om ni funderar och tänker på det, men jag har varit väldigt osäker vad jag skulle predika om idag, men nu har jag börjat i denna riktning och nu fortsätter jag. Nu tänker läsa ifrån Apostlagärningarna 1. När Jesus alldeles strax lyfts upp till himmelen så säger han någonting till sina lärjungar. Och har du Bibeln med så kan du följa med i det jag läser. Jag ska säga att jag läser i Nu-Bibeln. Man kan ju läsa olika översättningar. Och ju fler man läser desto bättre. Då får man en bättre uppfattning om vad det egentligen står. Så om du har Bibeln i appen så kan du lägga dit 10-15 olika andra översättningar och kolla upp när du vill. Det brukar jag göra, inte varje dag men ibland. Så här står det ju. I vers 8. Men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och ni ska vittna om mig både i Jerusalem, Judeen och Samarien och över hela jorden. Det säger Jesus till sina lärjungar. Det allra sista han säger innan han lyfts upp. Och då kan man ju förstå detta. För lärjungarna var det så. Kraften saknades. Ni ska få kraft att bli. Nu står det att ni ska vittna om mig. Men egentligen i texten i grekiska står det. Ni ska bli mina vittnen. Och jag tycker det är en poäng i detta. Att när man möter Jesus och tar emot honom i sitt liv. Då blir man ett vittne. Man pratar inte hela tiden och berättar inte hela tiden om det. Men man är ett vittne om att Jesus har gjort någonting i livet. Han har berört dig, han har förvandlat dig, han har fött dig på ett nytt liv. Sen vittnar du ibland. Är ni med i min tanke? Ordet vittnes är ju egentligen ordet martyr på grekiska. Och då kommer det väldigt djupt. Alltså när man ger sitt liv åt Jesus, då överlåter man sig helt och fullt. Och vi har ju inte martyrskap i vårt land, men våra systrar och bröder på många håll i världen får ju sätta livet till. Bara för att de vill följa Jesus. Och så fantastiskt, de följer Jesus ändå. Du kan läsa om det i Mellanöstern. Om muslimer som blir kristna. Det är så fantastiskt. Men vi har samma Herre, du och jag. Han är likadan här. Han har inte förändrats. Han har samma möjlighet i ditt liv, i mitt, som i vilken annan människa som helst. Om vi öppnar oss och tar emot. Ni ska få kraft att bli mina vittnen. Och så ska vittna över hela jorden. Till och med här stod det talat om i denna texten. Sen kommer ju andra kapitlet. Och jag tror inte någon av de 12 lärjungarna eller 11 som de var vid det tillfället. Och de andra som var samlade i bön i 10 dagar. Kunde ana vad som skulle hända på pingstdagen. När anden föll över dem. De hade ingen bild av det. Visserligen kunde de det gamla testamentet och hade sett eld falla och de hade hört olika saker. Men de hade ändå ingen egentlig uppfattning om vad som hände. Men så kom anden över dem och det blev en stormvind. Och eldstungor fastnade på var och en av dem. Och de talade andra språk som de inte hade lärt sig. Och då är ju detta saker som vi inte riktigt förstår. Men vi ska inte ta det nu, men jag frågar dig. Vad är det du egentligen förstår av den kristna tron? Om du ska vara rent förnuftig och inte ta till tron. Vad är det du begriper av Gud? Hur han är Gud? Kan du förklara? Nej. Ingenting som har med det eviga livet, det andliga livet, begriper vi. Vi förstår det inte med vårt förnuft. Men vi kan gå in i det. Och erfara det. Och så är det så i Bibeln att genom tron förstår vi. Och det står här i Hebreerbrevet. Genom tron förstår vi att världen har formats genom ett ord från Gud. Om du sitter ner resten av livet och funderar, hur har detta gått till, så kommer du aldrig på lösningen. Om du inte tror. Men om du tror, då öppnar sig en ny värld för dig. För du fördelar den viset som kommer från ovan. Och egentligen är det så att hela det kristna livet bygger på den viset som Gud uppenbarar för oss var och en genom sin ande. Vi har det inte med oss. Det var som vi läste här. Vi är utan kraften att kunna göra vad Gud vill. Är ni med? Allt kommer från Gud. Gud vill fylla oss med sin ande så att hans vilja sker. I slutet av andra kapitlet så känner människorna som lyssnar på Petrus predikan. När förberedde han den förresten? Har du ett förslag? När förberedde Petrus predikan? Eller fick han orden direkt av den heliga anden han predikade? Det är vad jag tror. Varför skulle inte det vara möjligt? Typ en profetia. Jag vet inte vad ni har för erfarenhet av det. Men Bibeln talar om det och många människor idag upplever det. Man får ett tilltal ifrån Gud. Och man upplever sitt inre. Det är Herren själv som talar till mig. Och så får man bekräftelse för att man har själv upplevt något liknande i sitt inre. Och så bekräftar en annan människa vad är det som sägs. Jag tror Petrus talade på inspiration av den heliga ande. När han talade i tungum och när han talade på begripligt språk, om det nu var arameiska han talade där. Men då får de ett styng i hjärtat och då säger Petrus, vad ska vi göra, säger de. Omvänd er så får ni syndernas förlåtelse. Nej, omvänd er och låt alla döpas till syndernas förlåtelse så får ni den heliga ande som gåva. Och det är något som är grundläggande i den kristna tro, de här fyra delarna. Ska säga lite om det. Alltså omvändelse, det bygger ju på det som Jesaja pratade om i Jesaja 53. Att var och en ville vandra sin egen väg. Så är det för människan. Vi vill göra vad vi själv tycker och tänker. Och på tal om frihet så är vi då låsta i oss själva och i vår själviskhet. Men Jesaja slutar ju inte där, som du vet. Vi gick alla vilse som får. Jag har ju får, så jag vet att de går vilse. Och går de långt bort så hittar de inte tillbaka. Det är sant. Vi gick vår egen väg och vi gick vilse. Men det finns ofta män i Bibeln. Herren lät alla svår missgärning eller synd, som det översätts nu för tiden, drabba Jesus. Alltså jag som har varit en människa som har gått bort på mina egna vägar och gått bort ifrån Gud. Allt detta läggs på Jesus så att jag kan bli fri ifrån denna bortvändhet. Och jag kan bli tillvänd till Herren Jesus Kristus istället. Jag vet inte vad du tänker om det som hände på korset. Men jag lyssnade till en predikant och han hade 8 utbyte som hände på korset. Jag ska ta dem här för jag har dem liggande i min bibel. Det första är Jesus blev straffad. Varför då? Jo, för att vi ska bli förlåtna. Så när du ber och bekänner din synd och skuld, då blir du förlåten Och hur mycket då? Jo, precis som om du aldrig hade syndat. Hur kan jag säga det? Jo, Jesus sa på korset, det är fullbordat. Och är någonting fullbordat, då saknas det ingenting. Det handlar inte om vad jag har gjort eller du. Det handlar om vad Jesus har gjort. Och han sa att det var fullbordat. Då tror jag det. Och då lever jag i den verkligheten. Och när jag tror och tar emot, då får jag vissheten i mitt inre. Så är det alltid när det har med Gud att göra. Han var slagen, står det. Varför det? Jo, för att vi ska bli helade. Och det säger Petrus också i sitt brev. Genom hans sår blev vi helade, står det. Men egentligen i den grundtexten står det. Har vi blivit helade? Och i vår del av världen, vi lever ju på andra sidan Grekland i förhållande till Israel, så delar vi upp det här med kroppen och talar om frälsning som om det bara gällde själen. Men i evangeliet i Bibeln så handlar det om ande, själ och kropp som får uppleva frälsning. Så vid ett antal under som Jesus gör i Nya Testamentet så står det att en människa som blev frisk, hon blev frälst. Det ingår i frälsningen. Det ingår i det som Jesus gjorde på korset. Alltså om du ber för någon som är sjuk så behöver inte Jesus dö en gång till. Han har redan gett sitt liv. Han är redan slagen. Hans sår ger fortfarande läkedom. Det är så fantastiskt. Jag vet inte om du hänger med och du tror det. Han dog för vår synd för att vi ska bli rättfärdiggjorda. Och ordet rättfärdig brukar vi inte prata om, men det handlar ju om en domstol där människor står inför domaren. Och då finns det två utlåtande. Det ena är att man blir fälld och det andra är att man blir frikänd. Och rättfärdig är att man är frikänd. På tal om Kristi frihet. Du och jag har inte förtjänat att bli rättfärdig förklarade, men av Guds nåd får vi ta emot detta. Och komma en helt ny ställning inför honom och inför varandra. Allt av bara nåd. Så fort vi försöker förtjäna så blir vi som vissa var i dagens text som vi inte läste. Synagogsföreståndaren tyckte, varför botar han på en sabbat? Kom 6 dagar och blev botad, men inte idag. Alltså, han försökte följa lagen som han hade uppfattat det. Men Bibeln talar om att Jesus dog för oss och då får vi bli rättfärdigförklarade. Och på samma sätt är det finns inget att anklaga oss från Guds sida när vi har tagit del av det som Jesus gjorde. Är det för bra för att vara sant? Det är sant. Om Guds ord är sant och jag säger att Guds ord är sant. En del vill ju, när man läser Bibeln, säger man, nej men det där kan ju inte vara sant. Och då vet man ju bättre än Gud som har inspirerat ordet genom sin ande. Men sådana människor finns ju. Jag vet inte hur det är här och säger det lika bra det är, men de finns i kyrkan också. Nej, men det kan ju inte hända och det kan inte vara sant, säger man när man läser ordet. Men tänk om vi gör tvärtom. Åh, det är Guds ord. Jag tar det till mig. Jag låter det uppfylla mig. Jag följer det. Och så blir det som det är sagt. Och nu tänker jag på ett löfte i Bibeln. Det står så här. Allt vad ni ber och begär, tro att det är givet och det ska bli ert. Det är Markus 11:23-24. Alltså löftet, allt vad ni ber och begär, det är första punkten. Tro att det är givet. Man tror innan man har erfarenheten av det. Och det tredje blir då, dess erfarenheten ska bli er. Har du sett det? Vi tänker ibland att det inte finns villkor för bönhörelse, men det finns det alltid. Och läser du Bibeln noga så hittar du det många gånger. Och på ett annat ställe står det, allt vad vi ber efter hans, om vi ber om något efter hans vilja så vet vi att han hör oss. Och vet vi att han hör oss så vet vi att vi också har fått det vi har bett honom om. Vad var villkoret? Vi ska be om det som Gud vill. Hur vet vi vad Gud vill? Du kan läsa i ordet. Och när du läste igenom det en gång så börjar du om igen och fortsätter. Du behöver bli en bibelläsare om du inte läser. För ordet som du läser, det är liv i dig. Jesus sa ju till en frestare när han kom. Människan lever inte bara av bröd utan av alla ord som utgår ur Guds mun. Och vet du, han citerade femte Mosebok när han sa detta. Så ska vi ha ett andligt liv, så måste vi leva utifrån den andliga födan som finns i ordet. Ja, det var inspirerande att tala till er, så jag vet inte om jag kommer fram till det jag ska säga på slutet. Men jag fortsätter de fem saker som är kvar. Han dog på korset och hans död innebär att du och jag som tror på honom inte ska dö, utan har fått ett evigt liv. Vi har det i Johannes 3:16. Och vi har det på andra ställen också. Och vet du vad, i Nya Testamentet står det ju inte ordet att människor som var kristna dog. Det står att de somnade in. Eller blev avsomnade. Det har du inte lagt märke till. För översätts inte alltid på det sättet. Men man kan titta i grundtexten om man vill. Och kan du inte själv, kan du fråga dem som känner till det. Alltså, en kristen ska inte dö, har Jesus sagt. Han har övergått från döden till livet. Stort, fantastiskt. Jesus blev en förbannelse sedan han hängde på korset. Det står att var en som blev upphängd på trä är förbannad. Och vet du vad det innebär? Jo, det innebär att han har tagit förbannelsen på sig. Och du och jag kan bli välsignade av honom. Guds välbehag över oss. Oavsett vad människor tillbaka i tiden har lagt på oss. Genom att säga saker som inte är fördelaktiga för oss. Genom att försöka låsa in oss på något sätt. Och hindra oss från att utvecklas i tro. Eller generationer tillbaka. Bibeln talar om detta. Vi talar inte mycket om detta. Men det kan påverka vad människor har sysslat med som lever i generationerna före oss. Men i Jesu namn kan vi avsäga oss allt. Och bli fria. Ibland kan det vara ett hinder för bönehörelse. Jag tar de tre sista lite snabbare. Fattig. Jesus blev fattig för vår skull. Jo, för att vi skulle bli rika. Inte pengar i fickan, men vi skulle få en evig härlighet hemma hos Gud. Han tog vår skam på sig. För att vi ska få del av hans härlighet. Hur får vi del av hans härlighet här i tiden? Det är genom den helige ande. När Guds härlighet är närvarande så är det för att anden är här och verkar. Och det sista är förkastelse. Jesus stod på sig förkastelsen för att vi ska bli erkända. 8 punkter, det kunde säkert vara 8 eller ännu fler till, över det utbud som hände på korset. Men om vi dras in i korsets verklighet så har vi ett annat liv än om vi stannar på avstånd i förhållande till detta. Omvändelse, lämna det gamla. Jag predikade om omvändelse i Ekenässjön i början av sommaren. Och då sa jag så här dumt. När Jesus gick på stranden så kallade han lärjungar. Hon sa till honom, kom och följ mig. Och då sa Petrus, ja vänta lite. Och så gick han ner till vattnet och så slog han ett rep runt båten. Och så la han repet i vakten. Och så gick han och drog på båten. Och så fortsatte han på det sättet. Gissar han, det blev tungt. Står det så? Nej, de lämnade allt. Och följde honom. Och min uppfattning är detta. Man predikar inte omvändelse så mycket idag som man gjorde tidigare. Och vad är det allt? Ja, det kan jag inte tala om för dig vad det betyder. Men på något sätt måste man lämna det gamla för att börja vandra tillsammans med Jesus. Och när jag säger detta så kanske du känner ditt inre någonting som håller fast dig. Alltså anden verkar genom ordet och påverkar oss. Man kan känna ett styng. Vad ska vi göra då? Jo, det ska vi göra som anden manar oss. Så att vi blir fria. Kom ut i Guds frihet. Fylld av ande. Lägleda honom. Ja, jag talar länge idag va? Jag har så mycket att säga. Och ändå skulle jag säga mer. Jag ska fortsätta. Hoppas inte jag avbröt din tanke nu. Det första var, omvänd er. Låt er alla döpas så får ni syndernas förlåtelse. Dopet handlar ju om att bli förenad med Jesus Kristus. Jag säger inte när det ska ske, jag säger inte hur. Men vad innebär det? Att bli förenad med Jesus Kristus in i hans död. Och bli förenad in i hans uppståndelse. Det är den djupa betydelsen. Du kan läsa om detta i Romarbrevet 6. Alltså när du och jag döptes i Kristus så döptes vi in i hans död. Så att det gamla har dött. Och sen blev det begravt och sen uppstod vi på tredje dagen. Det gick väldigt snabbt när det var vatten. Men för Jesus var det på tredje dagen. Så vill du leva i Jesus Kristus så kan du leva i seger över att du har dött och uppstått. För vår fiende frestar inte den nya människan, om jag får säga så, utan frestar den gamla. Och så står det i 11:e versen, så ska ni hålla före att ni har dött bort från synden. Och då måste jag säga en sak till. Och det handlar om det, vad har hänt och vad ska hända? Alltså i Jesus Kristus har redan segrat på korset. Men som vi känner till så finns det den onde och verkar i världen. Och han håller på fortfarande. Det har hänt, han är besegrad. Men det är inte verkställt ännu. Det kommer en dag. Är ni med? Det kommer en dag när han ska dömas. På samma sätt är det bara oss. Vi har tagit emot Jesus, vi bekänner honom som Herre. Vi har blivit döpta, vi har lämnat det gamla och gått in i det nya. Men verkligheten ska förverkligas i våra liv. Den pågående frälsningen håller på till sista dagen vi lever. Alltså vi ska inte ge upp på vägen utan ska hålla ut. Förstår ni? Kanske inte. Jag försöker vara tydlig, tala enkla ord. Det som Gud har gjort i våra liv ska bli verklighet i våra händer och fötter och vårt tänkande och vårt sätt att vara i vårt möte med människor så att hans vilja kan ske. Och det sista var då ska ni få gåvan som den helige ande. Och när vi stod här ute och bad innan mötet idag så fick jag någon fråga ställd av en som var där. Och jag tänkte jag kanske ska tala om det istället. Och det handlade om hur jag blev drabbad av anden. Det låter kanske konstigt. Jag har varit inne på det lite tidigare när jag haft bibelstudium här borta i kyrkan för förra året eller för 2 år sedan. Men jag ska försöka koncentrera mig. I början var det så, detta hände alltså 1986, och i början var det så att detta var så stort för mig så jag berättade inte för någon annan vad Gud hade gjort i mitt liv. Men rätt vad det var, varför ska jag inte vittna om vad Gud har gjort så att fler får upptäcka vad Gud kan göra? Och jag säger att det beror inte på mig, jag blev drabbad, jag säger det. Gud gjorde något i mitt liv som jag inte hade förutsett och som jag tycker inte jag hade bett om det heller, utan det bara hände med mig. Och jag ska försöka beskriva i kortet, om jag kan det. Det var så att jag var pastor i Ludvika och på hösten 85 var det, så kom en kvinna i församlingen och pratade med mig om en förhållande till en annan kvinna. Och då sa jag ska prata med henne. Men vet ni vad, jag vågade inte. Jag var så blyg och så rädd. Jag kände liksom att nej, det går inte. Och för att göra det hela kort så gick hela hösten. Och jag tyckte det blev mörkare och mörkare. Och jag sa att jag kan inte vara kvar i församlingen för jag kan inte sköta min uppgift. Jag sa inget datum. Sen gick det till april och då skulle vi förbereda en nattvardsgudstjänst. Denna kvinna jag skulle prata med och jag. Och då satt vi och förberedde och när vi var klara med det så säger jag vad jag har på hjärtat. Och jag får ingen förståelse när allting är bra, säger denna människa. Men vet ni, jag blev fullständigt löst. Jag brukar säga att jag inte nuddade marken när jag gick hem, men det gjorde jag ju såklart. Men jag kände mig så löst och så fri och detta var en torsdag. Och sen var det lördag kväll och då skulle ungdomskören som jag på den tiden var med i, för det är ju länge sedan ju. De skulle sjunga och jag skulle predika. Och allting var ungefär som vanligt fram till predika. Jag läste texten och jag läste den som vi sjöng här. Alla tungor ska bekänna att Jesus Kristus är Herre och alla knän ska böja sig. Sen när jag hade läst den och bett en bön så fick jag tankar som jag aldrig hade tänkt om det jag hade läst. Och det låter kanske konstigt för någon. Men jag fick, och då sa jag vad jag tänkte. Och då fick jag nya tankar som jag aldrig hade tänkt på mina 31 år. Och då sa jag det, och då fick jag nya tankar, och så höll det på hela predikan. Jag fick alltså hela predikan i predikstolen, och var därför jag sa som Petrus när han predikade på pingstdagen. Har man inte varit med om det? Men har man varit med om och fått det, och fått dela det med sig, ja, då har man ju erfarenheten av att det Jesus gjorde med lärjungarna, det gör han med oss. Om han får. Det är det handlar om. Om vi öppnar oss. Jag talade då, och jag hade aldrig predikat så länge tidigare. 45 minuter, knäppt var jag som tog tiden. Men hela tiden fick jag något nytt. Och sen, jag hade varit i församlingen några år och arbetat. Och jag hade inbjudit till förbön många gånger. Men det hade i stort sett inte kommit någon en enda gång. Vet ni vad, efter predikan inbjuder jag. Då fylls knäfallsbänken med ungdomar. De böjer knä där och vill ha förbön. Och jag är innanför skranket. Jag böjer knä och ber. Och när jag ska be för den första får jag tankar som jag inte har tänkt om denna person. Och så ber jag utifrån jag får. Jag vet inte vad som händer. Jag bara är med i skeendet. Jag går till nästa. På ett liknande sätt får jag någonting om den. Tror jag. Jag vet ju inte vad det är. Jag får tankar och jag ber utifrån vad jag tänker. Och så håller det på med allesammans. Det blir ett väldigt långt möte, förstår ni. Men Gud var där. Och när jag har bett för de här, jag gissar att det var 15, så ställer jag mig upp och så säger, jag tror att ni alla kommer fram ikväll. Och jag har tänkt på det efteråt. Inte vet jag om jag trodde det, men jag hörde att jag sa det. Och så kommer medelålders fram och börjar knä ungefär. Man fyller knäfallsbänken. Och på samma sätt får jag be. Och då upplever jag när jag ska be för en kvinna. Jag kommer inte ihåg allt vad jag fick be om, men be för en kvinna. Och då fanns tanken i mig, hon har svårt att älska sig själv. Och jag sa ju inte det, men jag bad och tackade Gud för hans kärlek och hans omsorg just henne. Och när hon ligger på knä så kasar hon ner på golvet. Och då förstår jag, jag bad om det som var i hennes inre. Och när jag har bett färdigt för dem på ett liknande sätt så går de och sätter sig. Så kommer det fram tre, alla kommer inte fram, men det kommer fram tre ungdomar. Och jag ber på liknande sätt. Och när jag bett för den sista så frågar jag så här konstigt. Var det något annat du ville jag skulle be om? Nej, sa han. Du bad om det som jag ville. Jag visste inte, men jag är snopen. Men fantastiskt. Och jag kan inte säga att jag gjorde det för alla. Men för den personen och för en som kom nästa dag och sa. Du vet, igår när du bad så bad om det jag önskade. Och sen vet ni att Evas mamma och min fru fick flytta hem för några år sedan. Och då tog jag kontakt med några i Ludvika. Jag blev så gripen. Och frågade han som ledde kören. Fick jag be för dig den kvällen också? Ja, då säger han likadant. Du bad om det som jag önskade. Och jag tycker det är så stort och fantastiskt. Jag har tre vittnesbörd på det. Men jag vet inte vad som hände. Jag begrep det inte. Men efter att jag har förstått, Gud gav ju kunskapens ord. Han gav mig kunskap, en andlig nådegåva som jag fick fungera i utan att jag visste vad det var för något. Och så fick jag förmedla Guds ord. På samma sätt var det på söndag när jag skulle predika. Jag fick hela predikan i predikstolen på samma sätt. Men sen har det inte varit på det sättet. Men de två gångerna var det så. Men sen har det varit så att jag har inte kunnat förbereda mig ordentligt från predikan. Jag har fått väldigt mycket från Gud. Jag kan få det på morgonen när jag vaknar tidigt och Gud talar till mig och berör mitt hjärta. Och så är det ofta. Gud talar när som helst. Jag säger det, jag lever i ständig förberedelse för nästa predikan även om jag inte vet när jag ska ha den. Och jag uppfattar detta som ett verk av den helige ande. Ska jag stanna där eller ska jag berätta lite till? Det finns flera sidor att säga. Jag måste välja. Så här var det. En kväll, jag tror det var söndagkvällen, så berättade jag min första historia för min dotter. Inte för Sara men för Frida. Jag hade en dotter på den tiden. Och jag ska nog inte berätta historien. Men det handlar om en tant som skulle åka tåg och som haltade. Och det var fyra gånger hon missade tåget för det blev fel. Dagen efter så tyckte jag detta var så fantastiskt att jag hade hittat på en historia och berättat för min dotter. Ni förstår hur låst jag var. Jag ska berätta det också. Men detta var alltså när jag blivit löst. Och så kallar in en av ungdomarna i kyrkan på expedition. Och så berättar jag berättelsen. Och jag kanske måste säga så ni förstår vad det handlar om. Det var en kvinna som skulle åka tåg och hon haltade. Och första dagen hon kom till tåget så gick det innan hon hann fram. Andra dagen när hon skulle åka tåget så halkade hon ner och kom under tåget. Ner på, inte på spåret men vid sidan om. Och innan hon kom upp så gick tåget. Tredje dagen så tog hon tag i all sin kraft i stängerna utanför dörren. Och då flög hon upp i taket. Och innan hon hann gå ner så gick tåget. Och då låg hon där och höll sig i hatten och höll sig. Ja, ni förstår, det går till när det blåser. Och sen in i en tunnel blev alldeles mörkt. Och de kom ut så var det lugnt och stilla och hatten var borta. Och så tänkte hon, nu hoppar jag ner, tar mig ner och så går jag in. Men när hon stod på perrongen så gick tåget. Och det här berättar jag för henne. Och när jag berättar det så får jag en uttydning över mitt eget liv. Det är jag som är tanten som haltar. Jag har inte varit helhjärtad, jag har haltat. Är ni med? Första tåget, det var första församlingen jag var i. Jag var ungdomsledare i Lidköping. Andra tåget, det var en annan församling. Jag var i Hyltebruk. Jag kom i underläge. Det var så jobbiga låsningar mellan människor. Jag kunde inte lösa upp det. Tredje platsen var i Ludvika som jag berättat lite om. Jag flög upp i taket och jag talade om för andra vad de skulle göra. Och hatten, prestigen. Jag höll i hatten, stoltheten. Är ni med? Så kom jag in i mörker. Det var det som började på hösten och tog slut i april. Och när det kom ut så var det alldeles lugnt. Det var ingen storm och hatten var borta. Och så steg jag ner. Och sen efter så sa jag, jag har stått här i predikstolen och talat om för er hur ni ska göra och handla. Men jag har inte själv velat gå, men nu har jag gått före. Så nu får ni följa efter. Ja, det finns mer att säga om det. Men mitt i det som hände denna 10 dagar var det. Så det var intensivt. Så var det så här att jag fick se tillbaks på mitt liv en gång när jag var liten och blev låst i min personlighet. Det var en som var några år äldre. Han tog brödkniven. Det var min brorsa, så ni behöver inte fundera på det. Han tog brödkniven, den långa. Och jag stod i hörnet framme vid skafferiet. Han går emot mig och skojar med mig. Så han vänder baksidan så. Men jag trodde jag skulle dö. Och när jag då är 31 år. Detta hände kanske när jag var 6 eller 7. Förstår jag varför jag har varit inbunden i mitt inre hela den tiden. Jag har inte haft någon fantasi så jag kunde hitta på en enkel historia ens en gång. Jag visste inte vad jag skulle skriva när jag gick i gymnasiet när vi hade fritt ämne. Alla andra eller många gick innan jag visste. Alltså jag var totalt låst. Och när jag stod och predikade innan 86 den här dagen, då hörde jag en röst bakom mig. Har du inget annat att säga? Det här har de redan hört. Ja, men du måste väl ha lite andra berättelser. Under tiden jag predikade, ni förstår att jag inte var frimodig. Men så hände detta. Och så blev det ett annat förhållande. Och jag blev förstod att jag blev löst och kom ut i Guds frihet. Och jag vill aldrig gå tillbaka, men jag kan känna hur det var tidigare. Och livet var så i början att när jag träffade en människa, bombarna gick ner, då började jag vittna för den människan. På stan, jag hade aldrig gjort som tidigare. Bara ibland när man var tvungen. Men nu var det naturligt. Det var svårt att vara tyst. Jag var hembjuden till folk på middag. De åt upp sin mat. Jag sa att bara berätta vad Gud gjorde. Jag hade all mat kvar. Det är fantastiskt. En sak till ska jag säga. Detta hände helgen efter. Jag var i Skräddartorp som ligger några mil söderut. De äldre ungdomarna hade en hike där. Jag var dit och talade. På vägen hem så hör jag en röst som talar till mig i bilen. Det är bäst att du är tyst. Tänk på hur det gick för Stefanus. Och jag blev så fylld av oro i mitt inre. Men jag fortsatte köra. Och sen kom en annan röst. Det var inte jag som talade till dig. Och så kom friden tillbaka. Vet du vad jag gjorde när jag kom hem? Jag slog upp Bibeln och läste. Så står det om Stefanus. Och han var full av tro och helig ande. Och så tänkte jag. Jag ser det så rädd han är för mig nu. Jag som har varit rädd för den onde hela livet hittills. Alltså Gud hade vänt på förhållandet. Han hade gett mig del av den seger som Jesus har vunnit och som han har gett oss var och en, så att vi kan vinna seger mot den onda och mörket självt. Ja. Ska jag sluta där? Jag vet inte om det hänger med att förstå, men min tanke är detta, och vi kan tänka så här. Vad skulle det bli av apostlagärningarna efter kapitel 2 om inte den helige ande verkade i dem? Det skulle bli väldigt tunt. Vad skulle det bli av hela Nya testamentet om inte andens inspiration fanns hos dem som skrev och i orden? Det skulle gå snabbt att läsa Nya testamentet då. Ni förstår vad jag menar. Alltså, Jesus har gett oss hjälparen, den helige ande, för att leda oss ständigt och varje dag. Och så talar jag om några nådegåvor här. Och det finns fler. Gud är generös. Han ger åt alla. Vi får öppna oss och ta emot. Jag kan inte se på din anläsdrag vad du tycker och tänker. Men ibland kan jag det. Men jag ska inte avslöja någon. Gud älskar oss så mycket. Och han vill vinna varenda människa. Men han vill att vi ska göra det på hans sätt. Inte på vårt. Vi får omvända oss ifrån våra egna planer och tankar. Och följa hans sätt. Det uppenbaras i ordet. I skriften. Och du är kallad och du är utvald till att tjäna honom. Du är kallad att bli fri från det som hindrar dig från att tjäna. Och följa Jesus. Och ha honom som första prioritet i ditt liv. För Gud finns alla möjligheter. Bara vi tillåta honom. Amen. Vi tackar dig, Herre, för din närvaro. Vi tackar dig för att ditt ord, det är inte bara text, det är levande verklighet. Och det hjälper oss att förstå din vilja, och det hjälper oss att befria oss från det som tynger oss och som drar oss tillbaka in i den här världen. Och det hjälper oss att få våra ögon öppnade för den verklighet som väntar på andra sidan. Tack, Herre, för att du har förberett allt. Och tack för att du vill förvandla våra liv så att vi blir av med det som hindrar oss från att ge oss hän till dig och tjäna dig resten av livet. Tack för att vi inte behöver tänka på det som har varit. Vi får överlämna dig i dina händer och du tar hand om det. Du befriar oss, du renar oss och du ger oss ny kraft. Och idag är du med oss här och vill fullfölja vad du har tänkt. Låt det ske i Jesu namn. Amen.